Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Då hälsar vi er välkomna till avsnitt 50, lite av ett jubileumsavsnitt till podden Vi går till historien. Idag är det fredag och som alltid så är jag lite trött efter en ganska lång vecka här. Och hur är det läget med dig?
Jo tack, här sitter Ulf Gemskär på Vikbolandet och nu ska vi närma oss avgörandets år 1598. Få år i den svenska historien har varit mer avgörande än det oerhört dramatiska 1598, då Sveriges framtid avgjordes i Östergötland naturligtvis. Ett landskap i Hänsernas centrum, alltsedan Bråvalla slag 750. Under de sverkerska perioderna på 1100-talet och början 1200-talet, under Folkungaätten eller Bjällboätten, under den heliga Birgitta, Vadstena, ett kulturellt centrum för hela Europa, Europas största bibliotek faktiskt. Och ja, Gustav Vasa, han kan sitta kvar vid makten genom att Dackefejden hejdas i Östergötland. Johan den tredje, en av de mycket få regenterna som föds utanför Stockholm, han föds ju på Stegeborg. Och sen nu, den stora uppgörelsen mellan kung Sigismund och hertig Karl avgörs ju i vårt landskap hösten 1598 med ett blodigt efterspel i Linköping 2 år senare. Medan Sigismund regerade Sverige från Polen var ju tanken att hans farbror Karl skulle vara hans styresman i Sverige, en riksföreståndare. Men Karl har ju inga ambitioner att följa Sigismunds direktiv. Han avsätter på olika sätt de ståthållare som Sigismund satt på de svenska slotten så att han kan bestämma själv. De har ju också, som vi berättat om flera gånger, 2 mycket olika personligheter. Vad har du för bild av Karl och Sigismund?
Ja, men Karl verkar vara en hårdför, han vet vad han vill och han går över lik för att få det han vill. Alltså en typisk ledare kanske som ser till sitt egna bästa än kanske de han leder, det tror jag. I den mån, han bryr sig nog inte så mycket om vad folk tycker och tänker honom. Han är nog ingen statusjägare på det sättet, men han är makthungrig.
Det tycker jag var en förträfflig beskrivning. Och vad säger du om brorson Sigismund?
Ja, Sigismund är ju den ofrivillige kungen, kan man säga. Och det tror jag... Jag tror väl egentligen inte att han vill vara kung. Men det finns inget som tyder på att han har sökt det här själv, den här positionen. Men ändå så är det någonting som... Det är någon röst i hans huvud, om det är förfäder eller liknande, som säger att han ändå måste kämpa för att få behålla den här statusen eller behålla kungamakten i båda länderna. Men han kom ju här till Sverige med en, någon form av förhoppning att det får gå som det går.
Han är plikttrogen. Ja, det tycker jag var en förträfflig beskrivning. Karl var ju en handlingens man. Totalt skrupelfri, som du säger. Men Sigismund, han verkar ju inte ha någonting av de andra Vasakungarnas och Vasamännens temperament och misstänksamhet och långsinthet och så, utan en fridsman på något vis. Men också, ja, han kan ju förefalla märkligt passiv och ibland obeslutsam, en, som vi ska se idag, person som låter tillfällen gå förlorade. Men samtidigt får vi ju komma ihåg, som vi också tagit upp, att han var i hög grad bakbunden av det polska rådet och den polska riksdagen, som begränsade hans rörelsefrihet och till exempel ju inte var villig att låta honom lämna Polen för att åka till Sverige. År 1598 inleds, som vi avslutade förra avsnittet med en kunglig trippelbegravning i Uppsala domkyrka. Den 21 januari begravs hertig Karls svägerska, enkedrottning Gunilla Bjelke, som dog på sin födelsedag, sin 29:e födelsedag. Den yngsta systern Elisabeth, 48 år gammal, och systersonen Gustav, bara 27 år gammal. Gustav var ju det enda barnet till den olyckliga Vasaprinsessan Sofia, du vet, hon med sin hustrumisshandlande man och med psykiska problem. Att hertig Karl valde en gemensam begravning, det kanske var av ekonomiska skäl. Av de många egenskaper han ärvt från pappa Gustav Vasa var ju sparsamhet en av de mest framträdande. Även i Polen blir det en kunglig begravning, då Sigismunds drottning Anna av Österrike, Anna Habsburg, hade gått bort. Hon var bara 24 år gammal. Hon hade fått 5 barn på 5 år, men bara ett, Vladislav, kronprins av Polen och Sverige, nådde vuxen ålder. Alltså, barnadödligheten var ju oerhört hög på den här tiden, även i kungliga och adliga kretsar. Man räknar med en 50% dödlighet. Och det kan man jämföra med, i de fattigaste länderna idag är dödligheten ungefär 25%. Den familjevänlige Sigismund, han tar hustruns död mycket hårt. Medan hertig Karl målmedvetet arbetar för att ensam ta över hela makten över Sverige, vill Sigismund undvika en öppen konflikt. Sigismund skickar strax före jul 1597 en diplomat och officer vid namn Samuel Laski till Stockholm för förhandlingar med hertig Karl. Laski, en slug typ, har också ett uppdrag att försöka ta reda på vilket stöd Sigismund och Karl har i Sverige. Laski inser snart att Karl är en fullständigt skrupelfri person som inte kommer att sky några medel för att ta makten i Sverige. Något som du antydde förut när du beskrev hans personlighet. I februari har Karl kallat till en ny riksdag, nu i Uppsala. Och där talar Laski, som kritiserar hertigen för att han inte lyssnat varken på kung Sigismund eller sina riksråd. Karl avvisar förstås i sitt svarstal dessa anklagelser, får som i Arboga och i Söderköping framförallt böndernas stöd. Inte heller den här gången är säkert många adelsmän närvarande. Säkert är det helt unikt för den här tiden att bönder i en riksdag kunde spela en så stor roll. I de flesta länder i Europa var de inte ens representerade i riksdagen. I Sveriges unionspartner Polen till exempel, det hade ju varit helt otänkbart.
Jag får bara fråga där, hertig Karl, finns det något som tyder på att han såg sig som en del av det här lite förnämliga adel, alltså statussymboler och pampighet och lite sånt? Eller var han mer än, jag menar, Vasätten, visserligen var de ju adliga, men de var ju inte kungliga på det sättet. Vill han tillbaks lite till rötterna här kanske, eller?
Ja, kanske. Det är en intressant fråga. För Gustav Vasa, som ju kan tyckas väldigt materialistisk och konkret och så, han hade ju lite svaghet för att klä sig fint och barnen blev uppfostrade och utbildade av den tidens främsta lärare, och han hade stora fester och han försökte hänga med lite grann i mode och trender ute i Europa för att visa då att Vasätten minsann hade nått en kunglig status. Så, men ja, hertig Karl, jag tror inte att det var någon framträdande drag i hans personlighet faktiskt, utan han var nog en väldig doer som skulle komma till makten. Det var det han koncentrerade sig på.
För Johan och Erik, båda de två visade ju på någon form av väldigt så där svaghet för att bli kritiserade av sin börd och såna saker.
Absolut, absolut. Så var det ju. De var ju renässanskungar, och Johan tog ju väldigt illa vid så där när man skällde bredvid med Ivan den förskräckliga, när Ivan antydde hans, som han tyckte då, enkla bakgrund. På Gripsholm, som vi har varit på många gånger, där finns ju i riddarsalen, där finns det ju porträtt av de samtida furstarna, kungarna, regenterna ute i Europa. Och det var väl ett sätt för Vasa och Gustav Vasa att visa att han var en av dem, så att säga, att de platsade där. Laske, han återvänder till Polen med nedslående rapporter till Sigismund, och kungen inser nu nog att han måste bege sig till Sverige med trupper för att kunna behålla sin makt. Efter hårda förhandlingar går så på våren, i mars nu, 1598, riksdagen i Warszawa med på att Sigismund får lämna Polen och bege sig till Sverige med en armé för att knäcka farbror Karl. Men, som vi också avslutningsvis nämnde förra gången, vill polackerna att kung Sigismund först ska acceptera att Estland räknas som polskt område, inte svenskt. Och det här vägrar ju Sigismund förtjänstfullt att göra, vilket leder till att man begränsar hans trupp till Sverige till 5000 man. Sigismund är noga med att det här inte ska framstå som en polsk invasion, så de polska soldaterna är få. Truppen nomineras istället av tyska, ungerska och några skotska och kroatiska legosoldater. Och befälhavaren är inte heller en polack, utan en estnisk adelsman, Jürgen Fahrensbach. Överhuvudtaget tror jag att Sigismund tänker sig försöka undvika direkta strider mot svenska trupper, alltså undvika ett inbördeskrig, utan mer använda sina trupper som en styrkedemonstration, alltså som ett påtryckningsmedel. Av de svenska adelsmän från rådet som flyktat till Polen har Erik Brahe och Sten Baner framträdande roller. Brahe som ansvarig för soldaternas utrustning och proviantering. Baner som Sigismund utnämnt till amiral. Han hade ansvaret för flottan, krigsfartyg som han i stor utsträckning hyrt från Lübeck, England, Holland. Leasingfartyg kanske man kan kalla det för. De svenska rådsmännen som nu följer med sin kung över Östersjön från Polen till sitt hemland har olika uppfattningar om betydelsen av truppens storlek. Göran Posse och Gustav Brahe, de är oroliga för att styrkan är för liten, medan Gustavs bror Erik Brahe och, tror jag, majoriteten av de svenska rådsherrarna, de anser att en liten trupp är att föredra för att det inte ska ge intryck av att kungen kommer med utländska soldater för att underkuva Sverige. Vad Erik Brahe och hans meningsfränder tror är att missnöjet med hertig Karl är stort i Sverige och att lojaliteten mot den lagliga kungen är omfattande. Något som skulle tala för det är bland annat ärkebiskopen Anger Manus, du kommer ihåg, och med honom många präster tagit avstånd från hertigen och uttalat sitt stöd för kung Sigismund. Men på det hela taget är det nog en felbedömning att det finns ett starkt missnöje med hertigen. Sigismund gör i maj faktiskt ett sista försök att förhandla med farbror Karl genom att då på nytt skicka Laski till Sverige. Den polske diplomaten möter hertig Karl på Nyköpings hus, men de kommer inte överens. Hertigen har ju insett att han kan räkna med riksdagars stöd och säger till Laske att han inte kan fatta några beslut utan att fråga en riksdag. Så Laske återvänder på nytt till Polen i juni. Riksdagsmännen samlas med kort varsel i Vadstena där de lovar att försvara Sverige och hertig Karl om Sigismund skulle komma med invasionstrupper.
Men det är, förlåt, det där är ju intressant. Jaha. För då riksdagen har ju mer eller mindre sagt då att den rättmätige kungen är hertig Karl. För försvara vad då från den rättmätige kungen? Alltså då måste de ju ändå gått väldigt långt så att säga.
Ja, det har du alldeles rätt i. De verkar ha tagit ställning här. No, det finns ingen återvändo nu. I slutet av juni samlas man så i Danzig för överfart. Erik Sparre anlände från Danmark. Man har hoppats att han skulle ha med sig ett fördrag om hjälp och stöd från den unge danske kungen Christian den fjärde. Men det har han inte. Bara ett muntligt löfte om att Danmark skulle hålla sig utanför konflikten. Det är som sagt många svenskar ur högadeln som samlas här. Förutom dessa Brahe och Baner är även de hetlevrade stenbockarna här. Bröderna till Gustav Vasas enkedrottning Katarina Stenbock. Även onsdagsbröllopets Johan Gyllenstierna finns med. Och enligt vissa källor dyker även ingen mindre än Gustav Eriksson. Alltså Erik den 14 och Karin Månsdotters son upp. Han hade ju, som vi berättat om, 2 år tidigare träffat sin mamma i Reval. Det blev ju den vuxne Gustavs första och sista möte med sin mamma. Gustav Eriksson, han ska nu ha velat följa med sin kusin till Sverige. Något dock Sigismund vägrar låta honom göra. Varför då? Kanske han är rädd för att Gustav, som ju som halvåring varit kronprins några månader, skulle spela en politisk roll i Sverige eller kanske utnyttjas av hertig Karl. Men sådana farhågor är ju som vi tidigare konstaterat helt ogrundade. Den ganska bräcklige Gustav hade aldrig några planer på att spela en politisk roll. Däremot har Sigismund med sig några andra kusiner. Mest namnkunnig, prinsessan Cecilias beryktade äldste son, Edvard Fortunatus, och några söner till prinsessa Katarina i Ostfriesland. Sigismunds plan är att landstiga vid Kalmar och försöka inta slottet. Samtidigt har han kontakt med Arvid Stålarm som ju tagit över efter Claes Flemming i Finland och nu planerar en landstigning i Uppland. Härtigen skulle alltså konfronteras från 2 håll samtidigt. Nu visar det sig att samordningen mellan Sigismund och Stålarm inte riktigt fungerar. Det här var ju före Encrochat. Ja, man har ju inte ens mejl eller sms-möjlighet. Och i tron att kungen nått Kalmar landstiger Stålarm i slutet av juli vid Östanå i Roslagen, ungefär norr om Åkersberga. Men Stålarm möter uppländska bönder och även flera beväpnade Uppsala professorer som alla är lojala mot hertigen. Det var alltså mera krut i Uppsala professorerna på den här tiden.
Jag säger inte det.
Man vet inte vad man har dem. Än idag kanske. Men hur som helst, de lyckas slå tillbaka invasionsstyrkorna. Hertig Karl är också beredd att skicka sina trupper både till lands och sjöss hit. Så som sagt, Stålarm och hans invasionssoldater springer tillbaka till sina fartyg och drar iväg tillbaka till Åland. Den här händelsen har fått det egendomliga namnet Korvtåget. Varför då? Jo, de finska soldaterna hade så bråttom tillbaka till sina skepp att de inte fick med sig sin proviant, som istället de uppländska försvararna hade beslag på. Och deras massäcklar då har bestått av mycket korv som man nu kunde kalasa på. Men även om Stålarm misslyckats med sin invasion får det här en negativ betydelse för Karl. När Sigismund några dagar senare landstiger söder om Kalmar vid dåvarande riksgränsen mot Blekinge, alltså mot Danmark, och sedan marscherar upp mot Kalmar har hertig Karl inte hunnit ner från Uppland till Småland. Till Kalmar kommer istället kungatrogna ryttare från Västergötland och Småland. Kalmar omringas och Sigismund kräver att befälhavarna genast ger upp. Han hotar med att de kommer att hamna i stegel och hjul om de inte genast kapitulerar. Ja, stegel och hjul, det är ju ett gammalt käckt uttryck som vi tidigare förklarat. Det handlar ju om att fästa kroppen vid ett hjul och sen knäcka benen med olika slags tillhyggen. Man undvek huvudet och inre organ för att inte döden skulle komma för tidigt. Den här tortyren skulle pågå några dagar tills man till sist högg av huvudet på offret. Sen ställde man ut hjulet med den dödes kvarlevor. Alltså, man hade ju en annan syn på straffavskräckande effekt förr i tiden, eller hur? Alltså, det här är ju väldigt långt från straffrabatter. Det tror jag inte diskuterades.
Ser man utvecklingen i straffpolitiken?
Ja.
Men nu är vi på väg lite åt andra hållet. Så vi får väl se om Stegling kommer tillbaks.
Det kanske kommer tillbaka om några år, ja, om pendeln svänger. Det brukar vara så att pendeln svänger fram och tillbaka. Så här, ja.
Vi får se.
Mm. Ja, hade inte Stegling på jul förekommit kunde man ju spika upp det avhuggna huvudet och en annan kroppsdel vid en offentlig plats där många passerade och de kunde hänga kvar väldigt länge. Det avhuggna huvudet av Anders Lorix till exempel, han som du kanske kommer ihåg, Johan den tredje låtit avrätta för att han trodde att Lorix försökte få kungen ersatt med nämnde Gustav Eriksson, den 14:e son. Det huvudet, det spikades upp vid Söderport, alltså ungefär nuvarande Slussen, och efter hans avrättning då 1584. Och det hängde kvar en bit in på 1600-talet, alltså i över 20 år. Detta med att en dödsdömde skulle misshandlas och torteras före själva avrättningen så att den skulle bli så plågsam och utdragen som möjligt, det brukar kallas skärpt dödsstraff. Här har ju människans kreativa förmåga varit stor. När vi pratar om Ragnar Lodbrok och vikingatiden talar vi om att rista blodarn, det vill säga att slita ut en persons bröstkorg genom ryggen så att de spretande benen liknade en blodig örn. Och under den tid vi nu behandlar, och sen under 1600-talet och i viss mån under 1700-talet, då var ju olika typer av stympning vanligast i Sverige. Det innebar att man medan offret fortfarande levde skar av någon kroppsdel, som en hand, oftast den högra, eller en arm, eller ett ben, eller ett öra, eller näsan, eller tungan, eller könsorganet. Men man kunde också bränna någon levande eller spetsa genom magen på en påle eller nypa med glödande tänger.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Under hertig Karls tid finns ett exempel på utslitande av hjärta och ett exempel på kroppsslitning mellan fyra hästar. Det vill säga att man band armar och ben vid fyra hästar och sen piskade man på hästarna så att de sprang i varsin riktning och slet loss offret i fyra delar. Allt det här skedde inför ofta stor publik, så det hade blivit visst underhållningsvärde också. Fenomenet skärpt dödsstraff, det försvann från svensk lagstiftning. Vet du när, du som jurist, vad skulle du gissa?
Ja, det är en bra fråga. Oftast så kan ju lagar tar en väldigt lång tid innan de försvinner, men de tillämpas så att säga. Det kan ha gått decennier sedan de slutade tillämpas och sen försvinner de mycket senare. Men gissningsvis, det känns som att 1800-talet blev väl mer humant, så säg 1850, någonting sånt.
Ja, en perfekt gissning. Precis som du säger, det här avtog ju under 1700-talet och det försvann 1841 då man ju började. Det var ju kronprins Oscar då, Karl XIV Johans son efter det där. Så som verkade ju det här liberala, man började titta mer humant då på rättsskipningen.
Du var garanterat några som sa, det var bättre för 1842.
Ja, förmodligen. Ja, okej. Men efter denna spännande utveckling, tillbaka till Kalmar. Hotet om stegel och hjul, insikten att hertig Karl inte hinner fram, gör att befälhavarna ger upp och Sigismund kan tugga in i staden den 1 augusti. Kungen sätter Johan Sparre, Eriks bror, Göran Posse och Gustav Brahe på slottet som dess befälhavare och drar vidare västerut och intar Kronobergs slott utanför Växjö och österut till Öland och intar Borgholms slott. Det verkar ju som att smålänningarna har tagit emot Sigismund på ett välvilligt sätt. Jag tror att kungen han har säkert ett hopp om att han ska kunna undvika de inbördes strider mot sina svenska undersåtar för att så att säga ta sitt land på nytt i besittning. Nå, vad gör då hertig Karl? Ja, den 5 augusti då kommer han iväg från Stockholm. Maurits Lejonhuvud får befälet på slottet, 3 kronor. Ungefär samtidigt lämnar Sigismund Kalmar och seglar norrut, så nu blir det ju riktigt spännande. Karl stannar till på sitt Nyköpingshus i väntan på sin flotta som inte kommer iväg. Den ligger ute i Stockholms skärgård på grund av att det är vindstilla väder. Med hertigen befinner sig hans nu 24-årige frilloson Karl Karlsson Gyllenhjelm, vars, kommer ihåg, mamma ju var prästdotter från vårt Östra Husby här, Karin Nilsdotter. Det har vi berättat om, eller hur?
Ja, absolut. Med stolthet.
Stor. Karl tog väl hand om Karin och fixade en respektabel man till henne när han själv gifte sig med sin första fru Maria av Pfalz. Och han tar väl hand om Karl också, sonen. Han får gå i skola på Julita i Södermanland och skickas senare till Henrik den IVs hov i Frankrike där han får en militär utbildning. Ungefär samtidigt som halvbror Gustav Adolf föds. När Gustav kommer hem då måste han ju få ett ståndsmässigt gods för sin försörjning och han får då dagens speed-dating-slott Sundbyholm utanför Eskilstuna. Ja, du vet, i det här populära tv-programmet Bonde söker fru. Det har du väl sett något avsnitt av?
Jo, definitivt. Det tyvärr, jag kanske inte ska erkänna det här, men det är väl något som kan kallas för lite guilty pleasure att jag ser det.
Ja, det är helt med. Där träffas ju giftasugna män med agrar bakgrund, kvinnor på just Sundbyholms slott. Ja, de här 5-minuters-samtalen, speed dating. Nåväl, i mitten av 1600-talet lät Karl Karlsson uppföra det här slottet som vi ser i tv-programmet. Personliga känslor är väl inte det man i första hand förknippar med hertig Karl, men i donationsbrevet skriver han att det är ställt till, citat, oss älskelig, vår friloson Karl Karlsson. När Sigismunds flotta kommer fram till Slätbaken vid Östgötakusten så delar han upp sina styrkor. Han själv beger sig med en ganska liten trupp mot Stegeborg och på Stegeborg så finns ju hans ogifta syster Anna, du vet. Huvuddelen av styrkan med bland annat den tidigare nämnde förhandlaren Samuel Laske fortsätter vidare mot Stockholm. Laske, en handlingskraftig och snabbtänkt person, han lyckas genom en kupp kan man väl säga, i hertig Karls frånvaro faktiskt inta Stockholm och bli ståthållare på slottet tillsammans med Claes Bjelke. Upplands ryttare, alltså dess kavalleri, ansluter sig till Sigismunds soldater i huvudstaden. Däremot lyckas inte Laske på sin sida få över den svenska flottan i Stockholms skärgård. Den är trogen hertigen och är beredd att, när stiltjen i vädret ändrats, segla söderut för att ansluta sig till hertig Karl. Här finns en händelse som inte saknar poänger. De marina officerarna misstänker att man har en förrädare, en kapten De Vik i de egna leden som har kontakt med Laske och kungens män. Och för att få fram bevis så ställer man till en fest där alkoholhaltiga drycker flödar ymnigt. En amiral förestår att man ska ta av sig ett klädesplagg för varje skål man utropar. Alltså ett slags klädpoker, men med tömda glas istället för spelkort. De Vik märker inte i sitt höggradigt berusade tillstånd att hans slängda kläder tas om hand av nyktra säpoagenter som genomsöker dem och mycket riktigt hittar komprometterande brev i fickorna. Dagen därpå blir De Vik arkebuserad på en holme i skärgården. Där ser man vad man ska undvika.
Ja, men det var lite kul. Typiskt så här, jag har pratat om det många gånger, men en filmscen sådär.
Så. Ja, visst.
Man kan.
Men ändå, Småland, huvudstaden, och även Älvsborg, Sveriges enda hamn på västkusten, har nu fallit i kungens händer. Det ser med andra ord mycket bra ut nu för kung Sigismund. Och Sigismund, han... Han skickar brev till påven i Rom, i vad som finns kvar på Vatikanbiblioteket, där han berättar om att han håller nu på att få kontroll över Sverige och att han skriver inte rätt ut att han ska försöka återinföra katolicismen, men att han ska gynna, alltså stödja katolska svenskar. Och det finns också en passus om det här med Älvsborg. Att han kan tänka sig att det kan bli en hamn där till exempel den spanska flottan kan få förtöja vid i kampen mot England. Men vad händer då på Stigeborg? Jo, Sigismund befinner sig alltså där på slottet med sin syster. Farbror, hertig Karl, lämnar Nyköping, drar vidare genom Kolmården in i Östergötland och fortsätter till Linköping. Han har betydligt större styrkor än de Sigismund disponerar över på Stigeborg. Och nu börjar förhandlingar med hjälp av utländska medlare, tyska medlare. Karl har ju som sagt en styrkeposition med sina trupper som omringar Stigeborg. Men kungatrogna styrkor är på väg västerifrån. Förhandlingarna leder ingenstans. Karl bryter upp, drar österut och tar sitt nya högkvarter på Mem på Vikbolandet. Då styrkor lojala mot Sigismund nu börjar anlända till Stigeborg, bestämmer sig hertig Karl för att slå till en dimmig septembermorgon den 8. Då går han till attack mot brorsonens styrkor vid Stigeborg. Det visar sig efter några timmar att kungen med sina förstärkningar lyckas slå tillbaka Karls anfall och segra i drabbningen. Och så fort Sigismund inser det så avbryter han striderna för att inte öka antalet döda och sårade. En roll här kanske Göran Posses berömda replik till Sigismund har spelat. Betänk, ers majestät, att ni har undersåtar på båda sidor. Karl drar sig tillbaka till Mem, frustrerad och förödmjukad. Sigismunds agerande kan ju verka positivt, humant och ridderligt. Han vill ju, som vi har sagt, kriga så lite som möjligt. Jag hoppas säkert nu på förhandlingar och förlikning, men alla sådana försök misslyckas. Men den brutala sanningen är nog att Sigismunds beslut att hålla tillbaka sina trupper på sikt skulle leda till hans förlust av Sverige. I det här läget kunde han ha krossat Karls styrka en gång för alla.
Ja, Karl hade ju inte hållit igen. Så mycket vet vi.
Nej, säkert, verkligen inte. Hertig Karls värd på Mems slott, det är en viss Erik Bagge. Och här finns det en berömd skröna från dessa dramatiska dagar som handlar om Jakob Bagges skatt. Bagge med norsk bakgrund var en av Gustav Vasas ledande militärer, en amiral som stred för kungen i såväl Grevefejden som Dackefejden och kriget mot Ivan den förskräcklige Ryssland under kungens sista år. Bagge fortsatte sen att delta i det nordiska sjuårskriget under Erik den 14, men blev, där har vi pratat om, tillfångatagen av danskarna och satt i danskt fängelse i 7 år. Efter frigivningen, efter krigets slut, blev han av Johan den 3 utnämnd till ståthållare på Stockholms slott med ansvar för den flotta som skulle försvara huvudstaden. Bagge hade, förutom att vara en tapper krigare, också en diplomatisk begåvning som gjorde att han kunde tjäna både Gustav Vasa och hans söner. Av Johan den 3 fick han stora delar av Värmdö som förläning och enligt vår berättelse även då Mems slott. Vad var då Jakob Bagges skatt? Det handlar om 12 apostlar i silver som Bagge kommit över under krigståret i Krakow, Polens dåvarande huvudstad. De var mycket gamla, från 800-talet. Ingen mindre än kejsar Karl den Stora hade skänkt dem till domkyrkan i Krakow efter att han hade fått låna kyrkans främsta relik, jungfru Marias lintyg, till sin kejsarinna att användas i samband med hennes barnafödande. Kanske som ett komplement till barnmorskans insats. Enligt vissa uppgifter kan det istället ha varit en något senare härskare, Karl den Enfaldige. Han som på 900-talet gav ett område i norra Frankrike till norska vikingar, varvid namnet Normandie, nordmännens land, uppkom. Nå, figurerna var i storlek som 12-åringar, visserligen ihåliga men med mycket tjockt silver som gjorde att de var tunga och synnerligen värdefulla. Vid återkomsten till Östersjökusten lastar amiral Bagge dem på sitt fartyg och seglar iväg ut med den svenska östkusten. När man kommer upp till Vik på landet, då finns det ju ingen anledning att fortsätta, så Bagge seglar in i slätbaken till sitt gods Mem, där viken övergår i Storån idag, även i Göta kanal. För att man inte ska leta efter apostlarna låter amiralen sprida ut ett rykte att det fartyg som haft med sig figurerna råkat ut för en storm och förlist. Apostlarna skulle för alltid finnas på Östersjöns botten. Men enligt vår berättelse gömmer Bagge apostlarna i ett lönnrum på Mem. Efter Jakob Bagges död 1577 ärvs Mem av äldste sonen Erik. Jakob har ytterligare två söner i ett andra äktenskap, Johan och Jakob, men det är Erik som står honom närmast. Troligen för amiralen hemligheten om apostlarna enbart vidare till honom. De båda yngre halvbröderna är kända för ett utsvävande levande med ständiga skulder, och fadern var kanske orolig för att de direkt skulle sälja apostlarna efter hans död om de fick reda på deras existens. Erik är känd som en enstöring på Mem, och det går historier på Vikbolandet om hans folkskygghet och hemlighetsfulla liv. Han har dock i ett tidigt äktenskap fått två döttrar. Den svenska adeln var ju splittrad i sina lojaliteter mellan kung Sigismund och hertig Karl, även om högadeln som vi sett i allmänhet stod på kungens sida. Familjen Bagge står på hertigens sida, och bland bönderna på Vikbolandet är också stödet för hertigen starkt. Vi har ju prästdottern Karin från Östra Husby som hade ju fått hertigens sonen Karl Karlsson Gyllenhjelm. Hertig Karl hade ju också en förmåga att på ett otvunget sätt umgås med bondebefolkningen. När nu hertigen har sitt högkvarter på Mem passar Erik Bagge på att gifta bort sina båda döttrar. Men mitt under bröllopsfestligheterna måste sällskapet byta upp för att möta Sigismunds trupper. Det kommer ut ett rykte att förutom nedanför Stegeborgs slott, kungliga trupper också sätts vid Tåby på Vikbolandet. Erik Bagge fattar nu ett beslut att gräva ned silverskatten, och till sin hjälp tar han sina båda nyblivna mågar. Efter detta ber sig alla tre krigsskådeplatser, och i striderna blir de så alla tre offer för fiendens svärdshugg. De tar alltså med sig sin hemlighet om apostlarnas gömställe i graven. I en parallell version av berättelsen är enstöringen Erik Bagge ogift och barnlös, och istället för mågar, svärsöner, är det två svågrar till Erik, Claes Flemming och Jakob Bagge, som är med och gräver ner apostlarna och sen faller offer på slagfältet. Det finns en sägen som berättar att silverapostlarna faktiskt hittats. En viss Lars Skenmark med rötter i Mjölby och Skänninge och senare prästvig hittar med hjälp av en slagruta apostlarna. Och den här Skenmark, han gör sedan en prästlig karriär på Vikbolandet. Han blir kommunister, kyrkoherde och till sist prost. Nå, han hittar med hjälp av denna slagruta en hop hästben som han lägger ut i solen, och när solstrålarna skiner på dem förvandlas de till de 12 silverapostlarna. Skedmark blir en rik man, och den här Vipelandsprästens son, han blir professor och till sist rektor för Lunds universitet. Men ja, kanske skulle den här historien om förvandlingen från hästben till silverapostlar inte riktigt tåla modern källkritisk forskning. Men okej, om vi nu avfärdar Skenmark som skattfinnare, så har fortfarande ingen hittat silverapostlarna. Och varje gång slottet Mem har bytt ägare har det funnits med i köpekontraktet att silverapostlarna, om de hittas, ska fördelas mellan de familjer som ägt slottet sedan 1598. Jag har talat med Mems nuvarande ägare, men han vill inte vidkännas att han skrivit under ett sånt där villkor. Hur man nu ska, det här är en ganska slug person som, jag vet inte riktigt hur man ska tolka det. Om man ska tillämpa en strikt historievetenskaplig tolkning av berättelsen om de 12 silverapostlarna blir man lite förvirrad och lite skeptisk. Så, du kära lyssnare som efter att ha hört det här tar ut hacka och spad ur redskapsboden för att bege dig till trakterna av Mem för att uppleva skattsökandets spänning och tjusning, ber jag nu skruva ner ljudet i, ska vi säga, 2 minuter. Alltså, presumtiva skattletare, stäng av ljudet i 2 minuter från och med nu. Så, tror jag att vi har många kvar nu?
Ingen.
Okej, okay. Om händelsvis någon är kvar så ska jag berätta ett litet tillägg. Nu har jag 2 minuter på mig. Det finns inget som helst belägg för att Jakob Bagge någonsin var i Krakow. Han var ju amiral och stred till sjöss. Amiralen ägde inte heller Mem. Han skrev sig till Bo på Värmdö. Johan den tredje donerade Mem 1568 till en Esbjörn Liljehök som skapade ett säteri av gården. Den ärde senare vidare på kvinnolinjen av hans dotter, dotterdotter och dotterdotterdotter. Jakob Bagge hade heller ingen son som hette Erik. Hans söner var Johan och Jakob. Men finns det då ingen anknytning mellan en Erik Bagge och Mem? Jo, men då får vi förflytta oss 100 år framåt i tiden. Då ägs Mem av Liljehöks barnbarns barn Maria Flemming, gift med Erik Bagge. De får till skillnad från de flesta av sina ståndskollegor behålla sitt säteri under Karl den XI:s reduktion. Bagge hade gjort gården till ett mönsterjordbruk. Han efterträds av sin son med samma namn och sen av denne son Erik Jakob Bagge som blir den sista av sin ett på gården. Men det här behöver ju inte betyda att historien om silverapostlarna enbart är en skröna. Många berättelser som vandrar genom århundraden kan ändra form och innehåll. Här har man ju uppenbart blandat ihop olika personer och släkter som ägt gården olika tider. Men en skröna kan ju inte uppstå ur tomma intet, eller hur? Så, nu hoppas jag att vi har tillbaka alla våra lyssnare igen. Låt oss återgå till den faktiska historien. Karl är som sagt modstulen och uppgiven. Här känner vi en ytterligare ett drag gemensamt med fadern. När det såg så mörkast ut under Dackefejden, då funderade ju Gustav Vasa, som för övrigt då befann sig på Stegeborg, att ge upp kronan och lämna Sverige. Och samma tankar har nu sonen. Kanske något litet furstendöme nere i Tyskland skulle ta emot honom. Samma tankar hade ju Gustav Vasa haft. Här skiljer de sig helt från andra namnkunniga regenter i vår historia som Karl den 12 och Gustav den 3. De sporrade snarare av stora motgångar. De var aldrig starkare än när det såg som mest hopplöst ut. Ja, vi återkommer till dem så småningom. Men Karl skulle ändra sig och repa mod. Dels beror det på övertalning från hans närmaste män och dels och kanske framförallt på grund av att han får rapporter att hans flotta äntligen fått vind i seglen, lämnat Stockholms skärgård och seglar söderut längs Sörmlandskusten. Den fortsätter in i slätbaken mot Stegeborg som nu utsätts för en blockad. Kung Sigismund inser att han måste ha fler soldater från Polen som han nu skickar efter. Men han kan inte med de få fartyg han har till sitt förfogande bryta sig ut från Stegeborg till Östersjön utan bestämmer sig att marschera in i landet mot Linköping. Kungens fartyg i Stegeborg beslagtas och plundras. Bara, jag tror det var 2 eller 3, lyckas slå sig igenom och ta sig ner till Kalmar. Och hertigens män sätter sig i besittning av Stegeborg. Och från Karls flotta strömmar nu soldater som ansluter sig till hertigen. Flottan utgör också ett effektivt hinder för landstigningsförsök av nya trupper från Polen. Med sina nya förstärkningar marscherar nu hertig Karl mot Linköping för en avgörande strid med Sigismund. Och den 25 september kommer de att mötas strax öster om den östgötska residensstaden i slaget vid Stångebro. Det är alltså i samma område där LHC idag förlorar sina ishockeymatcher i SHL. Det här är ett oerhört intressant och betydelsefullt slag. Det är det sista slaget i det ursprungliga Sverige, alltså om vi bortser från Skåne. Det är den sista inbördesstriden. Man kan ju också kalla det för ett religionsslag mellan svenska protestanter under ledning av hertig Karl och svenska katoliker under ledning av kung Sigismund. I det sista enda fallet är förstås svenskarna i minoritet, utländska soldater dominerar. Så med alla inbördeskrig kan medlemmar av samma familj strida mot varandra, bröder mot bröder, som till exempel i familjen Brahe. Så, kära lyssnare, nu har vi en perfekt klipphängare till nästa avsnitt. Hur kommer det att gå i slaget vid Stångebro, där Sveriges framtid kommer att avgöras? Vi hörs om 2 veckor. Jag vill passa på att tacka, för jag kan inte göra det personligen, för jag, min tekniska oförmåga gör att jag inte kan se vilka som, vi får ju en hel del donationer här till en ny mikrofon och så, så att jag får tacka på det här sättet alla anonyma givare. Tack för det.
Ja, verkligen, stort tack.
Och så hörs vi igen efter detta spännande avsnitt. Tack Fredrik och tack alla kära lyssnare för denna gång.
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.